Som Jenny sa, Johannes Tirén heter jag, är en av prästerna här i kyrkan och det är gott att få se er alla här, gott att få fira gudstjänst tillsammans. Till dig som lyssnar på webben, varmt välkommen hit och jag hoppas att det ska få bli en välsignelse för också dig idag. Låt oss be tillsammans. Herre, nu ber jag att du ska öppna ditt ord för oss, att vi ska få se mer och djupare vad du har tänkt med oss, för oss och vad du har gjort genom din son Jesus Kristus. Amen. Jag tycker att det här är den absolut svåraste text som finns att predika om överhuvudtaget. Det är jag ganska ensam om. Jag läste för ganska många år sedan i Forskning och Framsteg så fanns det en artikel om hur förkunnelse i Svenska kyrkan har förändrats i en del språkaspekter, någon forskningsstudie. Och en av de präster som hade intervjuats berättade i sin tur om en kollega som alltid tog ledigt en viss söndag. För han tyckte att texten om den ohederlige förvaltaren var så svår att predika över. Så att han hade sett till att varje söndag som den kom tog han en semesterdag. Och det hade han gjort och var i slutet på sitt yrkesliv och hade gjort det i över 30 års tid. Passat på gång efter gång. Och jag vet inte, men det här ger mig lite någonting bara. Och det har inte att göra med att texten i sig är besvärlig. Jag tycker inte att den är. Den är rätt så, det finns stora djup i den. Men det är inte svårt att hitta någonting på olika djup. Man måste inte nova till botten för att kunna gräva upp skatten. Utan besväret är, jag är inte god pojk. Jag har nämligen för många år sedan bott i Bergen i Norge och ungdomspastorn i den församlingen jag hängde i, han var uppvuxen på Fårgård. Och när då Jon Inge Hemdahl ställer sig upp på en ungdomssamling och undervisar om att Herren är min herde utifrån den 23 salmen och utifrån det Jesus säger här och tar det exempel från hur han har sprungit upp längs bergsprickor för att ta reda på fårskammar som har gömt sig. Och där pappa tycker att det kan du gå och klättra upp, du som är ung och frisk i benen. Jag har lite svårt att matcha det. Jag har sett får, jag har ätit får, jag har klappat får, jag har till och med sett får rymma, så jag vet att de kan göra det. Men det här att klättra på en bergsida någonstans på det norska västlandet i jakt på en eller två fårsmuslingar som har gömt sig långt borta. Och där finns det ingen varg. Norge är kliniskt, kemiskt, rent från vargar, delvis på grund av fårskötsel. Så att jag förstår inte varför de skulle dit och gå och göra. Och det gjorde väl inte Jonge heller. Men när man har hört en sådan undervisning, då är det svårt att sätta fokus på fåren. Så jag tänker primärt prata med herden. För där känner jag mig ändå. Okej, jag har inte varit herde, jag har inte haft får. Men jag känner mig lite tryggare med just den biten ändå. Om inte annat att jag själv kan bete mig som en fårskalle ibland. Men dock, dagens evangelietext innehåller en del viktiga saker för oss att ta fasta på. Det här är sånt som har betydelse för mig själv och för våra liv totalt. För det talar ju om oss kristna. Men det också handlar om att Jesus gör direkta och indirekta anspråk på sig själv. Som är långtgående och viktigt att ta med sig. Johannes evangeliet fångar ju ett antal uttalanden av Jesus där han säger jag är sin och så. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden. Jag är den gode herden. Och så vidare. I det här så finns ju en dimension som fullkomnas i när Jesus säger jag är den jag är. Inför judarnas tron, fångad i Jerusalem. Han helt enkelt säger, jag är Gud. För vad var det Mose hörde i den brinnande busken i gamla testamentet? Han är på flykt, har rymt från sitt öde som adoptivpojk i en egyptisk familj, en absoluta liten, är på flykt. Och möter Gud. Gud säger jag är den jag är. som är precis det som Jesus presenterar till. Och hela Johannes evangeliet byggs ju upp utifrån, delvis utifrån det här jag är uttalande till den punkten. Men jag är den gode herden. Jag är. Men om Jesus är den gode herden så betyder det också ett par saker. Det första är att vi är får. Sällan i bokstavlig bemärkelse, även om flera än mig kanske kan känna igen sig i epitetet fårskalle. Vi ska inte känna igen andra så som varande fårskallare. Det är inte rätt. Om vi däremot känner igen fårskalle i oss själva, det är okej. Vi har en herde som vill ta hand om oss och hjälpa oss. Så det får vi göra. Jag har sett får rymma som sagt. Det var envetna och besvärliga djur. Men vad kan hända med får om de rymmer? Ja, vid den här tiden så var det ju, som det beskrivs på några verser innan, det finns tjuvar som skär. Tjuvar som skär får för att ha dem eller för att äta upp dem. Det finns rovdjur, vargen som vill skingra djuren, det finns de som vill äta. Jesus kommer rätt gigant, tjuvar kommer för att slakta, döda och plundra. Jag är en god herde. Det är beskrivet. Jesaja talar om att vi tenderar att gå vilse som får. I en bemärkelse att vi går vilse, vi hittar inte tillbaka dit vi har kommit. Att vi människor var i det att vi har haft ett brott i kontakt med Gud som mänsklighet. Så är vi vilsegångna. Och det är inte bara opraktiskt, det är en direkt katastrof, mycket hotande. Vi är få. Men det säger också någonting om Jesus som är riktigt. Jag har inte hört talas om någon hede eller ens vanlig bonde som har omnämnts i samband med de här Panama-papperna. Och det var knappast så då heller att du kunde få en fet fallskärm efter att ha jobbat som dräng eller hede. Det är ett hårt manuellt arbete när du jobbar med kroppen. Och det är ju också så att hederna som mötte upp möttes av änglar där i natten i Betlehem när Jesus föddes, de hade knappast en större ob-tillägg för att vara borta från sina familjer, utan det ingick i jobbet. Du sov ute på en sten och har en filt över dig. Hedar har aldrig tillhört samhällseliten. De har inte heller suttit med de feta fallskärmarna. Och det är ju att det finns en identifikation från Jesus med också den typ av människor som kanske inte normalt hamnar i rampljuset i samhället av idag eller då. Det är viktigt att ha med sig. Vi kan naturligtvis också se det i Bibeln 10 att David som blev kung, han fick ta herdesysslan eftersom han var yngst. Det var det minst. Han hade varit det mest ansedda jobbet i familjen att vara herde. Ja, det är självklart att det hade varit David som hade mött Samuel för oss som kom. Och sagt att nej, men tyvärr mina bröder ute och vallar fåren allihopa. Jag kan hämta dem om du vill. Det var en svart dag. Och det visar någonting på sysslans anseende och betydelse. Jesus identifierar sig med de som jobbar i det tysta. Dåtida och nutida herdejobb och herdeliknande jobb. Av olika kategorier. Men det är också en återkoppling till de många löften som finns i Gamla testamentet om herden. David skriver i Psalm 23: Herren är min herde, ingen ska fattas mig. Vi har det i Hesekiel som vi läste. Vi har det hos Jesaja. Och det finns på flera platser. Jesus gör anspråk på att uppfylla det som Gud har lovat genom sina profeter. Det är en viktig sak. Det är en mycket viktig sak. Jesaja konstaterar som sagt att vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Får springer iväg i jakt och bete, i flykt undan faror. Får problem. Gud vill hjälpa oss. Men godheten ger sitt liv för fåren. Ger sitt liv för dem han satt att sköta. Söker upp det hundrade fåret som har försvunnit för att föra dig tillbaka till formen. För att föra dig hundrade fåret tillbaka till den fulla gemenskapen med Jonas kyrka. Vi kan så lätt vilja springa iväg i tron att det är det bästa sättet att lösa våra problem. Att klara det själv. Men den mänskliga erfarenheten och Guds ord och löften säger att det där är en dålig idé. Genomgående. Det är inte en lysande lösning. Och det här är en viktig sak att komma ihåg överhuvudtaget. Gräset är inte grönare på andra sidan. Gräset är aldrig grönare på andra sidan. Utan ni som har trädgård känner säkert igen det här. Ni som, vi som är nya med trädgård kommer att få lära oss det. Och de som inte har trädgård notera, för att det här handlar inte bara om trädgårdsskötsel. Gräs är grönare på den sida av staketet som du väljer att vattna. Kom ihåg det. Det är värt att ta med sig. Gräs är inte grönare på den andra sidan. Utan gräs är grönare där du har vattnat. Visst. Vargen vill skingra jorden. Tjuven har kommit för att stjäla och förstöra. Den gode herden ger sitt liv för sin jord. Men jorden måste hålla samman under herdens ledning. För många i vår tid så är tanken på all form av lydnad, all form av underordning, någonting som är djupt främmande. Tanken på att man kan möjligen stå ut med det på en arbetsplats de har betalt för, men att göra det i någon form av andra relationer blir ett direkt brott med vår kultur och vår tidsanda. Och det finns de som säger att ja, men ni som tror på Gud, ni gör bara det för att ni är rädda för döden. Man kan mycket väl vända på det där. Jag tycker att det finns goda skäl att vända på sig. Det är större sannolikhet att den som inte tror på Gud gör det därför att man är rädd för tanken på att Gud skulle finnas. Man är rädd för tanken på att det finns någon eller något som objektivt sett har rätt att lägga sig i det egna livet. Och detta vare sig Gud finns eller inte. Nu tror jag fullt och fast att Gud finns. Men även om Gud inte skulle finnas, så finns det de som önskar att Gud inte skulle finnas. Därför att om Gud skulle finnas, så skulle det logiskt sett få konsekvenser för deras liv. Och nu har Jesus uppstått i graven där hon. Och det är inte bara ett teoretiskt spel. Kristi uppståndelse får logiska konsekvenser för människors liv. Vare sig de vill eller inte. Och det går inte att springa undan med hur länge som helst. Jesus är den gode herden. Han säger om sig själv att hans ok är lätt och mildt. Men han är lika väl herden. Lika väl den vi satt för det. Och det kan också för oss som tillhör honom vara besvärligt i tider. Därför det blir en krock med kulturen. Det blir en krock med oss själva, med vårt kluvna jag som människor. Men som sagt, erfarenheten säger att det är bra att göra det. Och så kan det vara för oss. Vi slits mellan det gamla och nya. Det är jag som präglas av den första Adam med fallet, och det är jag som präglas av den andra Adam som på korset och i uppståndelsen om inte gjorde det. Det är lätt att lyda Gud på de områden där jag håller med honom. Det är väldigt lätt att följa på stigar som är raka, plana och lätta. Men på de områden där evangeliet utmanar mig och utmanar mitt liv, så det är väldigt lätt att säga att är det just på den biten backar jag ett steg och två steg och sen välter jag, så ska jag inte göra någon mer steg tillbaka. Därför att det finns också i mig, också i dig, en splittring och en klyvning som Jesus vill upprätta, som Jesus vill hela, som Jesus vill återställa. Och som i sidan tid kommer att bli i Guds tid. Och här finns det många bra sätt för oss att kunna bolla det här. En viktig sak handlar om att vi får dela våra brottningar med varandra. Dela dem med Gud. i hans ord i början att det självklart också att ta del av den samlade kristna erfarenheten i historien och i kyrkan hela världen stort. Därför kan det faktiskt vara så att vi i vår tid har, på vår plats har fel på någonting som har bevarat till en mycket större sammanhang. Och vi kan tänka på något annat sammanhang tittar på oss och finner någonting som har funnit i grönska och vara där. Eller där kulturen av en eller annan orsak bryter mot Guds vilja på något annat område än hos oss. Att vara en människa är att vara kluven. Att vara få är att både vilja följa igenom och vilja springa bort. Det finns ett både och här, och det är okej. Jesus kommer att ställa också det till detta. Han är den gode herden, hans liv är givet för fåren, han är värd för det. Och vi behöver känna hans röst så väl så att vi bokstavligt talat har koll på den. Därför att han har bokstavligt talat gett sitt liv för sina fåren. Avslutningsvis. Hebreerbrevets författare konstaterar om Jesus att han är uppstigen från de döda därför att Gud har fört honom. Och Jesus omnämns som fårens store herde. Och att Gud har uppfört honom från döda. Och fört upp honom från döda. Och Jesus själv säger, vi ska få läsa nu. Precis efter det som jag läste så säger Jesus detta. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Fadern älskar mig. Därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Så är det för oss också. Vill vi till syvende och sist vinna livet. Så måste vi missa det. Men om vi missar det. Vilket inte bara handlar om en biologisk mening. Utan handlar om så mycket mer än det. Så kommer vi också att vinna det. I Guds vilja finns den samma friheten. Och när vi följer herden. När vi känner hans röst. Då har vi den största frihet som tänkas kan. När vi följer honom som gett sitt liv för sina fåren. Låt oss nu tillsammans med hela kyrkan i hela världen. Och inklusive de som gått för oss. Och bekänna den tro som har överlämnats till oss. Vi reser oss och stämmer in vår kyrka för tjänsten. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och solens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlagd av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödens rike. Och tredje dagen uppstånden igen ifrån döden, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därför kom genomgående till att döma levande och döda. Vi tror på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse. Och ett eget liv.